Då tänker jag gå vidare till det som kan kallas urkristen förkunnelse eller predikan i den tidiga kyrkan. Vi har varit inne lite på Petri predikan på pingstdagen, och läser man vidare i apostlagärningarna så inser man rätt snabbt att vi har väldigt mycket förkunnelse presenterad i apostlagärningarna. Det är faktiskt så att ungefär en femtedel av apostlagärningarna är predikningar eller tal som lärjungarna håller. Petrus och Paulus främst, men vi har ju i kapitel 7 har vi Stefanos som ju håller ett långt tal innan han sedan stenas. Och som jag sa så är ju det här sammanfattningar av en längre förkunnelse. Så att om Petrus så sades det att med många andra ord också förmanade han dem. Och kommer vi till apostlagärningarna 10 så har vi ytterligare då ett tal av Petrus. I apostlagärningarna 2 så har vi den första predikan i ett judiskt sammanhang. Så då är Petrus i templet eller på förgårdarna och håller den första evangeliska predikan. Och i apostlagärningarna 10 så är han ju i Caesarea hos Cornelius. Alltså då har vi den första hedningen som får höra budskapet. Och läser man predikan i apostlagärningarna 10 och så lägger du den predikan bredvid, ja, du kan ta Markus evangeliet, du kan ta Matteus evangeliet. När du läser igenom de evangelierna så kommer du att märka att predikan som Petrus håller i Cornelius hus, som den är skriven då i sammanfattande form, är som en innehållsförteckning till ett evangelium. Börja med att berätta om Johannes döparen. Fortsätter med att berätta om att Jesus är verksam i Galileen. Hur han går upp till Jerusalem. Hur han lider och dör. Och sedan hur förkunnelsen om honom förs ut över världen. Så det, du har i princip innehållsförteckning över Markus eller Matteus evangeliet. Och av det så kan vi alltså dra slutsatsen att tidig kristen förkunnelse handlade väldigt mycket om att återberätta vad Jesus gjorde. Jag vet inte, här i Örebro så har ni ju Roger Storm. Och någon av skådespelaren, någon av er kanske har hört Roger Storm recitera Markus evangeliet. Han gjorde det ju väldigt ofta både här i Örebro och i Uppsala för 15-20 år sedan. Nu hade han varit i Lycksele för någon månad sedan bara och framfört Markus evangeliet. Och när vi satt, vi hade en hemafton faktiskt från Johanne Lund och tog med oss hela studentkåren och satt på Uppsala stadsteater när Roger framförde det. Och det tar alltså 2 timmar och 45 minuter att framföra Markus evangeliet från första till sista ord. Det tar inte längre tid. Och förmodligen var det så förkunnelse gick till. Man hade ju tid. Man satt tillsammans och det är kanske rejäl tid. Inte så där kort en minuts predikningar, utan jag tror de höll på kanske drygt 2 timmar. Och när vi satt tillsammans på Uppsala stadsteater så, för det var Roger Storm hade scenen. Han hade en jeansskjorta som han tog av och på lite grann. En vit t-shirt under och så stod det en stol. Och sen var det inget mer. Sen var det bara texten i Markus. Och när han var färdig så vände sig Agne Nordlande. Vi satt bredvid varandra så vände sig Agne till mig och sa: Anders, du och jag kan ju faktiskt sluta predika. Texten klarar sig ju själv. Tycker jag är ett väldigt bra kommentar. Alltså, för den visar precis vad förkunnelsen ska ge. Förkunnelse ska fästa människors hjärtan, hjärnor i det gudagivna ordet. Väldigt ofta idag så tar förkunnelse både avstamp och mål i andra saker. Men målet för biblisk förkunnelse är att människor ska bära med sig ordet ut. Att ordet ska ligga och gro. Och därför vill jag ta er med till Matteus evangeliet nu. Och göra en liten vy över Matteus evangeliet. Och vi kommer att sluta i Matteus evangeliets höjdpunkt. Kapitel 13. Men jag vill rita lite först, för att det här är ju någonting man sällan gör idag. Jag gör det oftare och oftare. Predikar över hela böcker. Eller över hela kapitel. Bara för att inspirera till att möta texten i sin helhet. Det här är tidigare, om vi går 40, 50, 60 år tillbaka, när läseriet fortfarande var levande. Så då läste man ju ofta också i kristna sammanhang successivt igenom bibelordet. Det gör man ju i judiska sammanhang än. Under ett år i en synagoga så läser man igenom Torah. Alltså det är från första till sista vers, de fem Moseböckerna. Det är en årlig läsning. Vi har det ju inte riktigt så i vår evangeliebok, utan vi plockar. Och att få den här kontinuerliga läsningen, för då blir man alltså hemmastad i bibelordet. Och det blir en trygghet. När det blåser olika vindar så är det en trygghet att ha lite koll på helheten. Och Matteus evangeliet, om vi då ska rita det. Ofta när jag talar om det här och evangelierna i sin helhet, så brukar jag säga att det är som att gå på konstutställning och möta de fyra evangelierna. Det är som att se fyra vackra tavlor över Jesu liv. Där en är målad av Matteus, en av Markus, en av Lukas och en av Johannes. Och de har olika perspektiv. Väldigt ofta så när man har gjort en tavla, en målning, så söker man en ram. Man lyfter motivet. Och vissa motiv är väldigt lämpliga att sätta en ram runt. Och ramen ska alltså hjälpa betraktarna att fokusera inåt. Matteus har en unik sån ram i sitt evangelium. En ram som hjälper läsaren att fokusera inåt. Vi har redan kommenterat den. Här i början så citeras det ifrån Jesaja 7 om jungfrun som ska bli havande. Jesaja 7, 14. Och Jesu namn. Jes, inte bara Jesus, utan också Immanuel. Och vad betyder Immanuel? Gud med oss. Det är bara Matteus som berättar det här. Alltså, Gud med oss. Och hur avslutas hela Matteus evangeliet? Och se, jag är med er. Alltså Matteus evangeliet i sin helhet vill ge ett budskap om den närvarande guden. Och det var det här vi talade lite om innan lunch. Vår uppgift är att följa honom, att våga vara närvarande i det liv vi lever. Innanför den här ramen så finns det en struktur som vi kan rita så där. Det här brukar man lära sig som nästan första punkt när man studerar Matteus evangeliet, att Matteus har fem tal. Alla talen avslutas med en gemensam formulering. När Jesus hade avslutat detta tal. Det står alltså fem gånger i Matteus evangeliet, så att det är väldigt lätt att se om du läser igenom det att Matteus vill presentera Jesus utifrån fem talstrukturer. Vi har dem i 57, där har vi väl den mest kända, det är bergspredikan. Sen har vi kapitel 10, och så kapitel 13, och så kapitel 18. Och 24 och 25. Det första talet är bergspredikan. Det andra talet är utsändningstalet när Jesus sänder iväg sina 12 lärjungar. Det tredje talet är liknelsetalet i kapitel 13. Det är där dit upp vi ska. Och kapitel 18 är församlingstalet. När Petrus frågar Jesus, hur många gånger ska jag förlåta min bror? Räcker 7 gånger? Nej, säger Jesus. Och så har han som är lite svårt att översätta den här versen. 7 gånger 70 eller 770. Man kan, betydelsen är solklar. Du ska leva i förlåtelsen. Överflöda i förlåtelsen. Så det är alltså det så kallade församlingstalet. Och så kommer talet om framtiden i 24-25. Varför har jag ritat dem sådär? Och det är därför att i längd så korresponderar det första mot det sista. Det är cirka 100 verser i bägge fallen. Du kan klippa ut dem i en dator hemma om du vill, så ser du att texten är nästan identiskt lika lång i det första som i det sista talet. Det andra och fjärde korresponderar också i längd. Det är cirka 30 verser i bägge fallen. Och det är ju alltså väldigt lätt när man läser Matteus evangeliet att se att han är som en skollärare som nyttjar så mycket pedagogisk stoff, tänk, idéer som helst för att liksom få fast undervisningen. Och man ska ju komma ihåg det, när Matteus var igång och de första lärjungarna var igång, så hade inte var och en sin bibel. Utan man mötte den i reciterad form. Alltså man mötte den i högläsningens form. För det fanns inte så många bokrullar eller kodexar och inte alls tryckta böcker. Det var ju handskrifter alltihop. Och Matteus evangeliet har flera sådana här poäng som gör att det är då en hjälp att komma ihåg. När han berättar om Jesus släkttavla i sitt första kapitel, så delar han ju upp det i 3 gånger 14 led. Och 3 är ju Guds tal i Bibeln och 14 är nummervärdet på David. Och vad Matteus bland annat vill visa, det är ju Jesus som Davids son. Så han har en mängd såna här små idéer. Och talens längd ger alltså en struktur över helheten. Och när man då har sett att det första och det sista är ungefär lika långt, och det andra och det fjärde, så kan man ställa frågan, är det någon tematik? Finns det någon betoning som håller ihop? Ja, och det finns också. I bergspredikan så börjar det med 8 saligprisningar. Saliga ni som är fattiga i anden, ty er hör himmelriket till. Alltså här handlar det om riket i nuet. Riket som finns närvarande i nuet. Vad handlar det sista talet om? Talet om framtiden. Ja, där har vi bland annat en liknelse om de 10 jungfrurna. De 5 har olja så att det räcker när brudgummen kommer. Och 5 har inte. Och vad är det man ska gå in? Jo, han kommer med riket. Man ska få gå in i hans rike. Alltså riket i framtiden. Det finns ett perspektiv på himmelriket eller Guds rike i nuet. Och det finns ett perspektiv på riket i framtiden. Vad handlar tal 2 och 4 om? Ja, om utsändningstalet handlar om hur lärjungarna går ut för att predika evangelium om riket. Det är det de sänds för att tala om. Det vi har som utmaning den här helgen, hur vi bär evangeliet. Alltså det är församlingens uppdrag utåt att tala om riket. Och vad är församlingens uppdrag inåt? Jo, att leva i förlåtelsen. Att vara gemenskapen som vittnar. Att vara delaktiga i varandras liv, som jag talade om tidigare. Så här har vi alltså ett församlingsperspektiv. Och så kommer vi till det tredje talet då, som ligger som en höjdpunkt. Och där börjar Det är 7 liknelser i Matteus 13. Och vi har sagt att siffrorna är viktiga för Matteus. Det är väldigt lätt att säga. Det är 5-tal, det är 3 gånger 14 led. Det längden är strukturerad. Man säger att här finns det tänk. Och så har Matteus stoppat in 7 liknelser i det talet. Dessutom har han gett 3 av dem en uttydning. Att Jesus väldigt konkret talar om vad innebörden i liknelsen är. 7 och 3. Där jag hade ett uppdrag i en församling i Uppsala att gå igenom de här 5 talen under hösten. Och det tog mig väldigt djupt, måste jag säga. Och det är därför jag vill ta er med till denna vandring idag. När jag insåg just det här med 7 och 3. Siffror som är väsentliga i Bibeln i sin helhet och i Matteus speciellt. Och jag insåg, jag har aldrig någonsin i mitt liv hört en predikan om hela Matteus 13. Jag har hört massor med predikningar om var och en av de 7 liknelserna. Men om Matteus skriver och har den här strukturerade helheten, så kanske man kan utgå från att han hade en tanke med att just strukturera på det här sättet. När man ser att det är ett genomgående mönster. Han vill ta med sig lyssnaren i ett skeende. Och sen ytterligare en reflektion jag gjorde när jag ritade upp den här bilden för mig själv. För att få liksom en bildintryck. Jag tycker om bilden. Jag tänker i bild. Så att för mig är den alltid en hjälp att rita. Vad var ramen? Guds närvaro. Gud med oss. Hela Matteus evangeliet handlar om att Gud bryter in i den här världen. Varigenom blir Guds makt synlig? Jo, i hans rike. Basileia heter rike på grekiska. Det betyder egentligen herravälde. Där Guds herravälde blir synligt. Guds vilja blir synlig fullt ut. Det är ju det som bryter in när Jesus kommer. Jesus i Getsemane när han säger, dock icke som jag vill, utan som du. Det är ju faktiskt första gången efter mänsklighetens syndafall som Guds vilja blir synligt fullt ut. Genom Jesus så sker ju Guds vilja fullt ut. Alltså blir Guds rike synligt fullt ut i Jesus. Guds närvaro blir synligt i hans rike, och det är en ram som då innesluter församlingen eller kyrkan. Teologiskt så tror jag det här är jätteviktigt. Kyrkan, församlingen, äger inte Guds rike. Guds rike finns inte bara i församlingen. Guds rike finns inte bara i kyrkan. Kyrkan ska bära Guds rike ut. Budskapet om Guds rike. Men Guds rike är större. Ökenfäderna är ju alltid väldigt noga med att betona det här. Gud är större. Vi ska förvalta ett budskap som övergår det vi är och har. Därför att det har sin grund i Gud. Det är ju som Jesus säger, om dessa tiga ska stenarna tala. Jag blir mer och mer förundrad när man möter tro, genuin tro, där man kanske inte förväntar sig det. Men jag har själv blivit väldigt ödmjuk i frågan att bestämma om det finns tro eller inte någonstans. Det är Guds sak. Vi har ett fantastiskt sommarställe, en liten by som ligger mitt emellan Gävle och Falun. Det har växt fram, det är väl kanske 15 fasta hushåll och sen är 25-30 sommarbostäder. Och jag har blivit väldigt aktiv byförening. Och så har folk insett att det då både finns en bypräst, det finns en bydoktor, det finns en bypolis, liksom en sån där minisocial struktur i den där byn. Och varje år så kommer ett önskemål att ha ett sommarmöte. Och Margareta, min fru, kom för något år sedan när de då hade bett mig om det. Jag sa, men visst, vi är ju här, så att det är väldigt roligt att få ha ett sommarmöte. Så kom hon hem en dag och så sa hon, Anders, måste jag berätta för Mats, en av de fastboende bönderna i byn, tog undan mig idag. Och så sa han, se nu till att Anders inte gör det här med vänsterhanden. För även om vi svär lite grann och dricker vår whisky på lördagskvällarna, och så kom det, så behöver vi ett rejält Guds ord i alla fall en gång om år. Och Maggan sa det, han menade. Han var djupt ärlig när han sa det. Har ingen annan kontakt med kyrka och församling vad jag vet. Men någonstans fanns det något. Alltså att riket är större. Gud är större. Och där vi minst anar det, där kan det bryta fram. Men som församling är vi kallade att leva ut detta. För att få fram den här strukturen så har Matteus ändå mer kopplingar. Efter det första talet, då står det att folket var överväldigat eftersom Jesus talade med auktoritet och inte som deras skriftlärare. Alltså det har tagit tag i folket. Däremellan, mellan kapitel 7 och 10, så finns det två kapitel. De kapitlerna är också ordnade oerhört strukturellt. Hem och läs får du se. Du får kolla mig väldigt noga ikväll. Jag hoppas ni har fullt upp ikväll när ni lägger och läser Matteus evangeliet. I tre grupper finns det tre underberättelser. Tre plus tre plus tre. Och i utrymmena emellan så finns det två berättelser. Först en, efter de första tre underberättelserna, så kommer en berättelse om kallelse till lärjungaskap. Sen kommer tre underberättelser och sen kommer en kallelse till lärjungaskap. Jämför man de här berättelserna med de som finns i Markus evangeliet, så inser man att Markus, han är berättaren, han broderar ut, han har mängder med detaljer. Matteus, han har skurit till. Det är liksom bara huvudpoängen i underberättelserna som finns där. 3 plus 3 plus 3. Det finns ett bättre sätt att säga att Jesus inte bara talade med auktoritet, utan han handlade också med Guds auktoritet. Alltså vad blir synligt i Jesus? Ja, Guds ord och Guds handling. Vad utmanar Guds ord och Guds handling till? Till lärjungaskap. Han är en väldigt duktig predikant, tycker jag, Matteus, när man ser i sin helhet. För han för tankegången framåt. Vad är de båda berättelserna om lärjungaskap? Ja, den första som kommer efter första gruppen av underberättelser, det är mannen som kommer till Jesus och säger, ja visst, tillåt mig först att gå bort och begrava min far. Låt de döda begrava sina döda, säger Jesus. Kom och följ mig. Vad är han gör, Jesus? Säger han till den här mannen att han inte ska hedra sin far? Nej, det är inte alls det. Här avslöjar sig en judisk bakgrund. Och hela Matteus evangeliet är skrivet utifrån en judisk tankevärld. Det går att visa på många sätt. Man begravde på Jesu tid två gånger. Direkt en person dör i judisk sammanhang, så är det än idag, så ska man helst ligga i jorden efter 24 timmar. man begraver väldigt fort. Det går undan. Sen begraver man, på biblisk tid, så begravde man en andra gång. Då man alltså, då kroppen har förmultnat, så tog man den dödes ben och la dem i en liten stenbox, kallas för ossaria. Och sen ställde man boxarna bredvid, då sparade man rum. I en liten box så kunde man ställa dem då på en hylla i graven. Det är att bli räknad till sina fäder, det är ju ett bibliskt talesätt. Alltså man nyttjade graven många gånger och kunde samla ihop. Och den här andra begravningen, då skulle man också, står det i de judiska texterna parallella med Nya testamentet, så gärna ta en pilgrimsfärd och ta med sig den dödes ben till Jerusalem, för att man hade synsättet att när köttet var borta så var försoning given. Och det är alltså det Jesus vänder sig emot. När man är död så är man död. Och den här processen att söka försoning genom att begrava om, det lämnar alltså Jesus. Kom du och följ mig. Det är alltså Jesus som är utmaningen. Och i den andra texten, kallelsen till lärjungaskap, det är ju Matteus som sitter vid tullhuset i Kafarnaum. Och där har vi en fantastisk skildring när Jesus kommer och säger: följ mig. Vi har det i vers 9 och 10 där i Matteus 9. Och så frågar man sig, var går Jesus när han har bett Matteus att följa honom? Ja, i vers 10 står det, när han sedan låg till bords i hans hus. Alltså Matteus blir medtagen av Jesus hem till Matteus. Att följa Jesus är alltså inte att gå bort ifrån sig själv, utan det är att få komma hem till sig själv. Jesus tar med sig Matteus hem till Matteus. Och så kommer då uppdraget att tala om riket. Man har fått se Jesu auktoritet i tal, i handling. Man har utmanats till lärjungaskap. Och vad leder lärjungaskapet till? Jo, ett uppdrag att sprida evangeliet om riket vidare. Om den närvarande guden. Vad följer i kapitel 11 och 12? Då kommer motståndet. Då börjar det som kallas för stridssamtal i evangelien. Alltså när de judiska ledarna reagerar på Jesu auktoritet. Och sedan kommer liknelsetalet, dit vi är på väg nu, dit jag vill ta er med. Som då förklarar hur riket är verksamt. Det är ju i bildens form, i liknelsens form. Den första liknelsen i Matteus 13, den brukar rubriceras fyrahanda sädesåkern. Den skildrar hur det är en av de tre som får uttydning. Det där skildrar precis vad det handlar om. Alltså. Det som sås, det är Guds ordet. Och Guds ordet landar på fyra ställen. På vägen, stengrund, törne och tistel och goda jorden. Fyra handa sädesåkern. Och ordet bär frukt när det landar i den goda jorden. Var igenom blir riket synligt? Jo, när Guds ordet når hjärtat. När ordet når hjärtegrund, när ordet når in i en människa, då sker det någonting. Det är därför jag vill förmedla det här, så att tron, evangeliet, är mer än bara något teoretiskt innehåll. Evangeliet är en relation, det är alltså en skapande kraft i ditt och mitt liv. Och när Guds ordet, och det är därför ordet ska förmedlas, människor ska bära ordet med sig. För där ligger grogrunden till att riket föds, att Guds herravälde blir synligt. För Gud handlar genom sitt ord. Gud sa det, var det ljus och det blir ljus. Så där ordet är, där är Guds dynamik. Efter den första liknelsen. Jag ska skriva dem här ute. Efter den första så inleds alla andra sex med den här formuleringen. Med himmelriket är det som. Med himmelriket är det som. Om riket kommer genom att ordet sås, så beskriver sedan de följande sex liknelserna. Vad innebär det att bära riket? Vad innebär det att ha uppdraget att föra ut budskapet om Guds närvaro, Guds herravälde, församlingens uppdrag? Vad innebär det? Och det är här jag tycker att de här sex liknelserna, de kopplar i varann på ett fantastiskt sätt. Vad handlar, om vi har fyra andra sädesåken, ordet som sås, så kommer den andra, och den har också uttydning. Det är de två första och den sista som har uttydning. Den andra handlar om ogräset och vetet. Det onda och det goda som finns där sida vid sida. Alltså för mig blir det här oerhört nära min egen livsbrottning. Och jag tycker det är så fantastiskt att det finns som den första liknelsen. Efter att det har talat om att det händer någonting när ordet når hjärtegrunden. Varför finns det då? Om det är så att Guds ordet är här. Om det är så att vi har en uppstånden Herre som är i detta rum nu. Om det är så att tron är verksam i vår verklighet. Varför får man ibland leva med så många frågetecken? Varför finns all denna ondska? Varför finns sorgen? Varför händer det där som man inte fick hända? Varför kan både du och jag drabbas idag av någonting som bara leder till frustration, frågetecken? Och så kommer den här liknelsen som svar. Ja, det finns både ont och gott. Och varför finns de sida vid sida? Därför att det goda ska inte försvinna när det onda dras bort. Gud som ser under ytan bevarar mitt i detta. Mitt i vår frustrerade och kaotiska, paradoxala värld. Så finns Gud och skyddar det som ska skyddas. Och här med bilden jag tog från byn, alltså, det här att bli medveten om att tro ibland finns där man inte trodde att det fanns. Att inse, det är faktiskt inte jag som kan bedöma det här. Jag måste överlåta det här till Gud. Och det talar den andra liknelsen väldigt starkt om. Och att där mitt i frustrationen våga vara närvarande. Alltså, om jag tar två händelser ur mitt eget liv. En bibelskolestudent jag hade som har levt i djup alkoholism. Han fick uppleva hur Jesus kommer som ljusgestalt in i hans liv. Och han blir så här fri ifrån alkoholberoendet. Han kunde inte skriva sitt namn när han kommer till skolan. Efter 4 år så skriver han en mest underbar. Han handplitade en uppsats som lärjungen Andreas. Det är en av de uppsatser jag har sparat. Han kunde inte skriva sitt namn. Han får alltså uppleva ett inre helande som är påtagligt. Det var så fantastiskt när han valde Andreas. Så sa han så här till mig. Ja, Anders, det står ju inte så mycket om honom. Han bara ville inte skriva så mycket. Men sen kom det. Varje gång det står om honom, så för han en människa till Jesus. Och sån vill jag att mitt liv ska vara. Och så handplitar han. Det är en situation, om man säger, här bryter det goda igenom. Här blir Guds rike synligt. Och så en annan situation när jag var ungdomspastor i Östersund. En kille som också kämpade med alkoholen. Och som ville. Men föll tillbaka. Och så dör han en dag på en gata i Östersund. Och jag liksom, ja, jag står där. Med bägge situationerna. Det sker och det sker inte. Varför händer det ibland och inte annars? Jag brukar säga det att jag tror att denna andra kille, att han söp sig in i himlen. Jag tror att Jesus var med på trottoaren. Jag är helt övertygad om det. Men att då befinna sig i detta både och. Detta ogräs och detta vete. Och vi ser inte. Vårt perspektiv är begränsat. Men det Matteus säger, det är att ordet finns här. Och vad kommer sen efter den andra liknelsen som har tagit upp det här med ogräset och vetet? Ja, då kommer ytterligare fördjupning. Då kommer senapskornet och busken. Och sen kommer surdegen, jästen. Alltså det lilla som finns närvarande. Men som kan bli så stort så att himlens fåglar kommer och bygger sina bo i det. Det är ju också där man pratar med människor om den här liknelsen, så brukar många säga att ja, men senapsbusken är ju inte den största av alla träd. Nej, så är det inte. Men skillnaden mellan det lilla kornet och den stora busken, det är alltså kontrasten som är betydelsefull. Och i både Hesekiel och Daniel så talas det om trädet, att det, den uppenbarelse som Gud har gett till Israel, den kommer att betyda något för jordens alla folk som han kommer och bygger bon i trädet. Alltså vad liknelsen om senapskornet och busken vill säga. Det är alltså, detta kan synas som oerhört litet. Men det är så kraftigt att det kommer att betyda någonting för jordens alla folk. Och gästen. Det är så kraftigt så att det kommer att genomsyra helheten. Vi är alltså bärare av någonting mitt i den tillvaro vi har. Och jag talar om Matteus evangeliet, så brukar jag säga, jag vet inte om ni har sett sån där tredimensionell bild med bara färgpunkter, och så ska man liksom titta igenom bilden. Och så helt plötsligt bara så åker den isär och så ser man en tredimensionell. Det är vår hjärna som spelar oss ett spratt. Alltså den tvådimensionella pappret med punkterna. Genom att ögat då ställer om sig så helt plötsligt ser man det tredimensionellt. Och Matteus evangeliets budskap om Guds ordet och himmelrikets närvaro, det fungerar så. Alltså i det tvådimensionella så helt plötsligt, ja men Gud är ju här. Det här är inte bara någonting vi talar om. Mitt i smärtan, mitt i frågeställningen, där är Gud. Och att ordet på det sättet sås ner, det får då innebörden att Gud är under. Och det här har blivit mer och mer viktigt för mig ju äldre jag blir. Att Gud inte bara är över mig. Gud är under mig. Det håller att falla på Gud. Det bär.
Detta är alltså evangelium som man kan förmedla när det är totalt becksvart i ens liv. För Gud är där. Gud finns i frågan. Gud finns bara, inte bara i det förenklade svaret. En av de saker jag håller på med nu, när jag inte är ute och föreläser och förkunnar, det är att sjunga Don Andersson. Jag fick nämligen ärva Ivan Hellströms bibliotek. Några av er känner kanske Ivan. Och han dog i början på 90-talet. Hans hustru Marianne dog för 1,5 år sedan. Min hustru är bästa vän med hans dotter. Och så ringer Elinor till mig och säger: Anders, jag tror att pappa skulle bli väldigt glad om han visste att du fick ärva hans bibliotek. Och vi känner sig mycket förtroendefullt. Jag sitter och försöker redigera ihop lite predikosamlingar och annat. Som jag hoppas ska utkomma. Och Ivan var ju med i allehanda sällskap och föreningar. Och bland annat var han med i Don Andersson-sällskapet. Så i detta bibliotek så fanns det ungefär en meter hyllitteratur om och av Don Andersson. Några originalbrev och sånt där. Fascinerande. Och det gjorde att jag tog tag i min lilla trubbadurådra som jag hade rätt stark under tonåren. Och så har jag sammanställt ett litet kulturprogram om Don Andersson. Och jag är förundrad varje gång vi har kört, speciellt i kyrkor, när jag var i kyrkor och jag var uppe i Njutången i höstas. Och så säger de som är med, Anders, hälften av människorna som är här i kyrkan brukar inte vara i kyrkan. Och så minns jag, jaha, Don Andersson, då hyvlar han ner tröskeln rejält för att människor ska våga gå in i kyrkan. Och Don Andersson, han brottas ju verkligen med livsfrågor i sina texter. Hans pappa Adolf var ju läsare, predikant, skollärare. Han är ju uppvuxen, hans namn är ju egentligen Daniel. Han är uppkallad efter Daniel i Gamla testamentet. Och jag bara känner att just den här brottningen med frågorna. För mig har det blivit en viktig sak att få förmedla riket, att Gud är där. Och att då få förvänta sig att mitt i frågeställningen så kan det bryta fram. Att inte vara rädd för att vara mitt i denna brottning. Att våga stå tillsammans med människor idag som brottas i livet. För det är det väldigt många som gör. Och i Matteus evangeliet så ser vi att man skyr inte frågeställningarna. Därför att man vet, Matteus vet att genom Jesus så finns någonting här i världen som genomsyrar allt. Och vad händer efter att vi har haft liknelsen om fyrahanda sädesåkern som visar hur riket kommer genom ordet och ordet blir närvarande här. Brottningen mellan det onda och goda i den här tillvaron. Senapskornet, det lilla som kommer att få betydelse för många just därför att det som gästen genomsyrar allt. Vad för det med sig? Ja, då kommer två små korta liknelser. Där en handlar om den fattige åkermannen. Och en handlar om den rike handelsmannen. Alltså i dåtida kultur, så åkerbruk, då var man fattig. När man handlade med pärlor så var man rik. Vad är detsamma i de här liknelserna? Jo, åkermannen, han gräver där han arbetar. Tjum! Mitt i hans tillvaro så dyker han på det. Handelsmannen handlar med pärlor. Mitt i sin tillvaro så dyker han på det. Och hittar, som jag brukar säga, Margareta. Det är ju det grekiska ordet för pärla. Min hustru heter Margareta, så det är därför jag brukar ta den bilden. Alltså, i sin värld. Inte i en annan värld. Mitt i deras egen värld. Så hittar de det. Därför att Gud är närvarande. Och de får liksom hitta det på sin hemmaplan. Jag tycker det är fantastiskt. Att hjälpa människor på något sätt hem till sig själv. Därför att vi vet att ordet är närvarande där. Och vad är sista liknelsen? Den tredje som får uttydning. Det är noten. Att en dag ska allt samlas in. Jag vet inte om jag har sett dem kasta de där kastnäten. Det är ju fantastiskt att se när de, och så faller de ner min båge där. Så. Alla fiskar då innanför, de är liksom fast. Och så drar man in det. Och så rensas det. Och det sägs att en dag så kommer Gud och bör göra bedömningen. Det är hans sak. Alltså i Matteus evangeliet så befrias vi ju totalt från att döma. Döm icke på det att ni själva inte må bli dömda. Alltså det är att avgöra. Vi är kallade att förmedla. Vi är kallade att varna. Vi är kallade att trösta. Men vi är inte kallade att döma. Det är Guds sak. Och att då leva i den här världen. Förvissade om att genom Jesus och enbart där så blir alltså Guds rike synligt fullt ut. Därför att han talar och handlar med auktoritet. Och det utmanar till lärjungaskap att följa honom. What would Jesus do? Denna underbara fråga att alltid bära den med sig. Vad skulle Jesus ha gjort? Och Jesus, som jag sa, såg varje människa som unik. Och vågade ställa sig bredvid varje människa. Bara vi tar två exempel här på detta. Hur Jesus möter människor. Vi har två fantastiska berättelser om kvinnor. Som Jesus möter i Johannes evangeliet. I kapitel 4 har ni en. I kapitel 8 har ni en. I kapitel 8 är det äktenskapsbryterskan. Där Jesus tittar upp. Och frågar, har ingen dömt dig? Den som utan synd kastar första stenen. Och de lägger ner sina stenar. Så kommer, har ingen dömt dig? Så kommer upprättelsen. Inte heller jag dömer dig. Gå synda inte här efter. Alltså det är en berättelse som handlar om skuld. Och kvinnan blir mött. I Johannes 4 så har vi ett helt annat möte. Den samariska kvinnan som samtalar med Jesus om törsten. Och så säger Jesus, gå och hämta din man. Jag har ingen man, säger hon. Det säger du sant. De fem män har du haft och den du nu har är inte din. Kvinnan låter sin kruka stå. Hon går in i byn. Hon flydde från byn. Hon gick till brunnen när alla andra var hemma. När det var hetaste tider på dagen. Varför? Därför att hon var skammad. Hon bar på skam. Hon blir sedd av Jesus. Du har inget ord av förlåtelse. Du har ingen skuldproblematik i Johannes 4. Vilket du har i Johannes 8. Här är riktningen på skammen. Hon blir sedd mitt i sin skam. Och hon får sin integritet. Jesus vågar stå med varje människa. Och det är här jag upplever att Matteus evangeliet får alltså ett sånt fantastiskt starkt budskap i vår kallelse att förmedla. Och jag hoppas ni börjar vara på liten känsla vad jag vill åt. För när vi talar om evangelisation och för mig, så är vi så lätt inriktade bara på budskapet. Och vi är väldigt sändarorienterade att just få fram det vi vill säga. Men att varje människa ska bli mött där han hon är. Och att vi behöver inte ens vara rädda för att stå där mitt i de svåra frågeställningarna. För det håller. Det håller. Och det är det jag vill förmedla till människor. En tro som håller. Om också allt annat rasar. Och det här finns bara på ett enda ställe i världen. Och det är hos Jesus Kristus. Nu tar vi en bensträckare, kära vänner. Då när jag gick Johanne Lund, då i mitten på 70-tal, så skulle jag upp och praktisera upp i Jämtland. Och ett av missionshusen där uppe i Västjämtland. Och jag skulle predika och kommer in och tänker inte på det, utan jag går fram och sätter mig på den här sidan. Och så innan mötet så kom det en dam lite fint bakom mig och sa: Du sitter på kvinnornas sida. Det var bara damer på den sidan, herrar på den sidan. Det var så. Fram på 70-tal gällde detta fortfarande på jämtska landsbygden. Jag snurrar lite grann på det jag tänkt säga utifrån samtal som har varit. Jag hoppas jag har gett er inspiration att läsa Matteus evangeliet. Jag vill ge er också inspiration att läsa Uppenbarelseboken. Vi talade lite grann om det här med sensationsläsande av Bibeln. Och det har ju från och till i historien skett. Om man har velat rita tidsplaner, och det har använts som då argument för att förmedla Bibelns budskap. Det är väldigt lätt att man fastnar i det sensationella och missar djupet i budskapet. Och Uppenbarelseboken har väl många gånger lästs då på ett sensationsmässigt sätt, eller som en eskatologisk klocka, som det brukar heta, där man då har velat läsa tiden, att nu händer det och nu händer det. Och jag tänkte ta er med då genom de 8 första kapitlen i Uppenbarelseboken, bara för att få visa hur djupt evangeliet är förankrat i den här boken. Hur oerhört djupt evangeliet är både presenterat och förankrat. Jag tror att många av er har grundskeendet i Uppenbarelseboken. Alltså, Johannes är fånge på ön Patmos i kapitel 1. Och Jesus uppenbarar sig för honom. Och han vänder sig om och ser Jesus. Och då står det: när jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Men Jesus kommer och lägger sin hand på honom och säger: var inte rädd. Se, jag var död, men se, jag lever. Och har nycklarna till döden och dödsriket. Och så får Johannes uppdrag att skriva 7 sändebrev. Och han ser 7 ljusstakar. Och då symboler för de 7 församlingarna. Och så står det att mitt ibland ljusstakarna såg jag en som liknade en människoson. Det här kan man översätta: mitt i ljusstakarna såg jag en som liknade en människoson. Det är nämligen på judisk mark. Det finns en judisk filosof som heter Filon. Han var verksam samtida med Jesus i Alexandria i Egypten. Han talar om tempelljusstaken, den 7-armade ljusstaken, utifrån mittenpelaren. Och Filon säger att det som utgör mittenpelaren, det är ordet. Det gudagivna ordet som håller ihop himmel och jord. Och så talet 6 är ju människans tal. Alltså mänskligheten vilar på det gudagivna ordet. Det är Filons sätt att symboliskt utlägga tempelljusstaken, vad den står för. Och mycket, mycket troligt så finns ju det här bakom inledningen i Johannes evangeliet. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud. Genom det har allt blivit till som är till. Alltså det det gudagivna ordet som då personifieras i Jesus Kristus. Och frågan är om då inte i uppenbarelseboken Johannes ser Jesus som då centrumpelaren i församlingarnas liv. Han är den som allting hänger på, som han vilar på. Det här gör vi alltså varje gång vi sätter 6 altarljus på altaret. Så bygger vi faktiskt en 7-armad ljusstake. Altaret har ju 5 kors. Om du ser på altarbordet så finns det, och det är i trä så är det vanligtvis inristat, alltså 5 kors. Jesu 5 sårmärken. Alltså på Jesu offer så vilar människans tal. Vi får vila på det Kristus har gjort. Det är alltså innebörden när vi har 6 altarljus. För mig som lågkyrklig så är, när man får saker förklarat för sig så får den mer större innebörd. Jag tycker vi förklarar lite i våra gudstjänster. Ibland gör vi saker utan att säga vad det är vi gör. Och då förmedlar vi inte den symboliska innebörden. Men tillbaka till Johannes på ön Patmos. Han ser ljusstakarna. Han ser Jesus som centrum i församlingarnas liv. Han har fått höra att Jesus har all makt. Det här är det jordiska perspektivet. Jesus uppenbarar sig för Johannes. Och mitt i lidandet, mitt i svårigheten, så får Johannes uppleva Jesus har full koll. Mitt i detta kaotiska. Jag har nycklarna till döden och dödsriket. Och så får Johannes uppdraget att skriva till församlingarna. Sen händer någonting. Mellan kapitel 3 och 4 så händer någonting i uppenbarelseboken. Får Johannes höra en röst. Kom hit upp. Och så lyfts han till den himmelska sfären. Och om de första 3 kapitlerna alltså visar det jordiska perspektivet. Så från kapitel 4 så har vi alltså det himmelska perspektivet på samma historia. Och jag är så förundrad över att vi är så duktiga på att göra tidsscheman här. För i himlen, då är vi i evigheten. Man går ur tiden, heter det. Men vi går in i evigheten. Tiden är en dimension vi lever i nu. Och evigheten övergår detta. Och Johannes får alltså se historien ifrån det himmelska perspektivet. Och kommer ni till kapitel 12 och läser uppenbarelseboken utifrån att det här himmels perspektiv, så då kommer ni att känna att Johannes ser hela historien. Han ser skapelsen, han ser frälsningen, han ser fullkomningen. Det händer exakt samtidigt. Det går liksom inte att skilja tidsmässigt. Han får se den liksom i intensifierad form. Och vad är det som händer när Johannes kommer och ser det himmelska perspektivet? Vad är det första han får uppleva? Ja, det första Johannes får uppleva, det är Gud på tronen. Uppenbarelseboken 4, ett fantastiskt tronkapitel. Det skildras hur Gud har total koll. Och allting faller ner och tillber Gud. Visst, vi kan hålla på med lite detaljläsning och fundera över väsendena och antal, vilka som är med där framför tronen. Men om vi bara läser rakt igenom så blir innebörden väldigt tydlig. Allt i himmel och på jord kommer att falla ner inför Gud. Gud har total koll. Vad händer sen? Johannes ser en bokrulle. Och han gråter häftigt. För det finns ingen som är värdig att öppna bokrullen. Det är de 7 sigillen eller de 7 inseglen. De har ju blivit kända till följd av Ingmar Bergmans film. Det 7:e inseglet. Här är historien i bokform. Och Johannes gråter. Det finns ingen som har koll på historien. Och så kommer rösten. Gråt inte. Det finns en. Och så får han se lejonet av Juda, som såg ut som ett lamm som hade varit slaktat. Han är värdig. Alltså, vad är det första som sägs i uppenbarelseboken? Från det jordiska perspektivet. Jesus uppenbaras som den som har total koll. Från det himmelska perspektivet. Jesus träder fram som den enda som är värdig att styra historien. Vilket perspektiv på Jesus. Ur två infallsvinklar. Och så får man följa skeendena. Och de sex första inseglen bryts. Och de fyra första, de är kända. Ofta framställda i kyrkokonst. Efter varje brott så kommer en apokalyptisk ryttare. Det är fyra hästar. Det står vad de symboliserar. Erövring, krig, hungersnöd och död. Efter varje sigill kommer en ryttare. Erövring, krig, hungersnöd och död. Om man tänker det himmelska perspektivet, historien i liksom intensiverad form, i sammandragen form, är det inte de här fyra sakerna som har karakteriserat allt mänskligt liv efter Kain och Abel? Erövring, krig, hungersnöd och död. Vet inte om ni såg Skavlan igår kväll. Den amerikanske psykologen. Alltså, stäng in människor, gör dem till fångar och fångvaktare. Man började förnedra varann oerhört snabbt, trots att man var gemensamma studenter. Detta att vi trampar på varann. Och det är ju, vad ska jag säga, begynnelsen till kriget. Börjar ju i den enskilda relationen. Där man erövrar varandra. Man ser på varandra som objekt. Då börjar man fightas. Och där man börjar fightas så kommer nöden, hungersnöden. Och så är döden där. Så på något sätt så får vi alltså i de här ryttarna beskrivning av hur vårt mänskliga liv är. Och då kommer sen insegel 5. Insegel 5. Då kommer en av uppenbarelsebokens absolut viktigaste frågor. När inseglet 5 bryts så får Johannes se alla martyrerna. De som har dött. För Guds ords skull. De ropar den här frågan. Hur länge, Herre, ska du dröja och hålla dom? Här är vi tillbaka i Matteus 13, kära vänner. Alltså detta rop efter rättfärdighet. Hur länge ska det här få pågå? Jag tror att både du och jag har ropat när vi har sett orättfärdighet, när vi har sett de här cirklarna av erövring, krig, hungersnöd och död. Hur länge? Varför? Varför är det så här? Det är grundfråga ett i uppenbarelseboken. Sen kommer det sjätte sigillet. Och då kommer den andra frågan. Först får martyrerna uppdrag att ge sig till tåls. Men så kommer svaret i det sjätte sigillet. Det kommer en dag då Gud kommer att göra upp med all ondska, all förvridenhet i denna värld. Och så kommer den andra, absolut grundläggande frågan. Och jag tror att på dessa båda frågor så hänger hela uppenbarelseboken. Första frågan var, hur länge här dröjer det? Och så kommer svaret, det kommer en dag. Och så kommer frågan, vem kan då bestå? Kan du? Kan jag? När det blir så tydligt att vi efter lite drygt ett dygn eller vad det var börjar trampa på och förnedra varandra om vi hamnar i de omständigheterna. Och det kusliga är att vi skulle alla göra det. Vem kan då bestå när Gud gör upp? Och så kommer detta underbara, underbara kapitel. Kapitel 7 i uppenbarelseboken. Kommer in som ett paranteskapitel. När Johannes får se två grupper. Först 144 000. Och sedan det man vill säga på danska jämt. Den stora vida flock. Den stora vita skaran av alla folk, tungomål. Och så frågar Johannes, vilka är dessa? Så kommer svaret. Det är de som har tvättat sina kläder och gjort den vita i lammets blod. Det är alltså svaret på frågan, vem som kan bestå. För Jesus har burit bort Guds dom över all ondska, all förvridenhet i denna värld. Och det är det evangeliet handlar om. Pesach på hebreiska. Påsk på svenska betyder gå förbi. Att Guds vrede, Guds uppgörelse med allt som är ont är bortburen genom Jesus Kristus. Och jag tycker det är så starkt sen i den första versen i kapitel 8. Då när det sjunde inseglet öppnas, som leder in till alla delförstoringar. För sen har vi bara delförstoringar av det här skeendet. Som man nu har vi fått grundbilden i sju kapitel. Och så kommer delförstoringarna på den här intensifierade tiden. Och i 8:1. När då lammet bryter det sjunde inseglet, så står det. Då blev det tyst i himlen. Vi passar en halvtimme. Det är precis som om nu är allt sagt som behöver sägas. Och den här tystnadens lovsång, det är för mig den starkaste lovsången. Tystnad kan ju vara spänd och tystnad kan vara vilsam. Och denna vilsamma tystnad, när allt är fullbordat och man bara vilar i fullkomligheten. Det är en lovsångsgudstjänst värd namnet. Och det här perspektivet på uppenbarelseboken får vi inte missa. För det är uppenbarelseboken i förföljelsetider så har uppenbarelseboken alltid läses till tröst. I välgångstider så har väldigt ofta uppenbarelseboken läst som spekulation. Det går väldigt lätt att visa kyrkohistoriskt. Alltså den prövade kyrkan, den har hämtat tröst därför att vittnesbördet om Jesus är så oerhört starkt, både i det jordiska perspektivet och i det himmelska. Och när det idag sägs rätt ofta, har sagts på ett prästmöte faktiskt, det var en av prästerna som ringde och grät i telefon. Han sa: Anders, jag orkade inte säga emot. Men på prästmötet, jag ska inte säga vilket stift det var, så hade man alltså en föreläsare som då hade konstaterat inför alla präster att Jesu död har ingenting med våra synders förlåtelse att göra. Och då är det ett annat evangelium. För i det bibliska evangeliet så är Jesu död absolut grundläggande för våra synders förlåtelse. För det är där och genom den som vi kan återfå liv. Och när lärjungarna, apostlarna, predikar, om du går till apostlagärningarna och läser igenom förkunnelsen där, så i all förkunnelse så kopplas det på något sätt upp till Jesu död och Jesu uppståndelse. Så låt oss hålla fast vid detta och låt oss möta Bibeln i sin helhet. Så läs Matteus evangeliet, läs apostlagärningarna, läs uppenbarelseboken. Evangeliet strålar fram. Läser du i helhet, det går inte att missa. Jag är sann lutheran på den punkten. Alltså släpp Bibeln loss. Låt människor läsa i helheten. Det framgår vad det handlar om. Vi kan ha tilltro till detta. Låt ordet utföra sitt verk. Och det är inte så farligt att brottas med bibelordet. Det är inte så farligt att leva med frågeställningar under en viss tid. Jag tror att vi förankrar människor mer i tilltro till ordet om man då vågar gå samman och brottas, reflektera, fundera. För att människor ska få se honom som är skriftens kärna och kärna.